Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le mèche feu. Jag är hård för fan, jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd.
Sådär, hej och välkomna till Radio Råsunda episod 165 med mig, August Spångberg. Och ja, jag vet inte om jag ska kalla dig för gäst. Du har ju varit med ett gäng gånger och i olika sammanhang. Men vi säger väl gäst kanske. Välkommen Kettil Henriksson.
Tack så mycket. Jag tror att det är en eller två kanske.
Så att det, är det bara så, är det så det få? Är
det,
ja. Okay, ja. Det känns som att du är här utanför ibland och hänger. Så att det kanske är därför som du känns mer bekant för oss som spelar in Radio Råsunda.
Absolut.
Ja, men lite kort då bara. Du är inte så intressant, men för de som inte vet vem du är. Berätta lite kort bara vad du gör eller vad du har gjort inom AIK.
Jag sitter fortfarande i AIK Baskets styrelse som var med och grunda från 2015. Och sen har jag väl varit med också i ASK och generellt sett tyckt mycket. Varit redaktör på GF. Jag gillar att slänga käft. Jag tänker efter jag har sagt någonting. Ja. Så att det är väl det är hälften det att man vill höra och sen också livrädd för att göra det. Ja. Man alltid får skit efteråt.
Vi har potentiellt ett avsnitt som ni kan diskutera om i efterhand då.
Nej, jag hoppas inte det.
Varmt välkommen i alla fall.
Tack så mycket.
Det har ju varit en väldigt händelserik vecka i AIK. Det har varit ett derby som vi ska prata om. Kanske inte så mycket om själva matchen. Vi ska väl beröra den lite grann. Men det är väl främst liksom efterspelen och sånt som har varit som fortfarande diskuteras och känns aktuellt på något sätt. Sen ska vi gå vidare med matchen som spelades igår som var Häcken borta. Som är mer aktuell. För att sen avsluta med lite grann inför lördagen och vad som händer då. Men vi börjar på Tele 2 Arena.
Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nash i mål. Jag är Viktor Lundbergs höger fot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Jag var så här innan matchen, jag kände verkligen att dels så har mina, av någon anledning de senaste åren, har mina liksom derbynerver skjutits fram i tid. Det har blivit mer och mer att kanske kvällen innan och oftast liksom morgonen, samma morgon. När jag var yngre kunde jag ofta gå runt liksom en hel vecka. Jag vet inte om det har med att man kanske gick i plugget, att alla liksom gnabbades då. För, känner du igen det där eller?
Nej, jag är ju bortskämd med att jag aldrig är rädd för derbyn. Jag har ingen derbymage egentligen. Men jag var väldigt nervös inför den här matchen. Men det var ju också för att man förstod ju på ett annat sätt att en förlust skulle vara epokavgörande på något vis. Så att det är ett av de få derbyn jag faktiskt varit nervös inför. Sen har man väl kunnat bli det på matcher och så, men det är en annan sak. Så jag brukar alltid vara rätt oförskämd inför derbyn. För att jag vet, ser ju folk som sitter och har psykosomatiska besvär på Twitter och skriker och då brukar jag alltid vara rätt dryg. Men nej, nu kunde man dela den här gemenskapen som var total ångest. Men det, jag tolkade som att jag var också så här, man ville verkligen att det skulle börja. Det var egentligen den känslan liksom pirrade lite i kroppen av nervositet. Och det är ju bra, jag kände också att det, Jag var lite orolig att vi skulle vara väldigt dåliga på läktaren för att folk var så ångestladdade. Men istället så blev det någon form av, tycker jag, världens laddning. Så det var riktigt kul.
Ja, den där ångesten, det känns på något sätt mer som att den befann sig på den andra sidan av arenan. Man kan ju konstatera, visserligen så här i efterhand, men att Bajarnas höga svansföring klär dem inte riktigt, om man säger så. De som förening, de har inte riktigt täckning att slå sig så hårt för bröstet som de gjorde inför och men inför den här matchen helt enkelt. Man märkte ju mycket liksom i sociala medier så där att Bajare på något sätt liksom verkligen ville måla upp sig själva som favoriter inför den här matchen och att jag såg någon så här odds-diskussion att det var helt sjukt att AIK var favoriter om en knappa och sådär. Man kan väl bara konstatera att på ett sätt är väl ordningen återställd, även om vi fortfarande har en bit kvar upp till dem.
Ja, verkligen. Jag kände själv så att de försökte verkligen förklä väldigt mycket av det här som att det var lite så här självironiskt. Men man kunde verkligen ta på orden att de gick in i någon form av så här hybris som jag inte ens känner igen i AIK.
Mm.
Och det var inte självironiskt på väldigt många håll. Och det jag tolkade var väldigt många gamla bajare hade självironi och lite så här höll igen. Men här var en sån här punkt där man såg vilka som var nyanlända och nyantända. För att de verkligen gick igång på alla cylindrar. Och, ja. Jag nämnde inga namn, men det var hemska saker att behöva läsa ibland.
Ja, de har varit vidriga.
Ja, verkligen. Jag har blivit så arg så vill jag
för att välja att
slänga mobilen.
För att välja ett något liksom, ja, okej ordval så att ingen ringer och tar och säger att jag är elak.
Ja, nej, men det ska man inte göra.
Nej, men själva matchen då? Vad finns det att säga om den? Jag kan väl spontant känna att AIK hade nog... Jag kan tänka mig att Rickard fick ungefär den matchbilden han ville ha och som han hade förberett spelarna på, kändes det som. Ofta liksom en diskussion man kan återkomma till det här att det är lätt att känna att vi ska alltid ha bollen och vi ska alltid vara det spelförande laget och sådär, och att det kan bygga en frustration att vi inte är det i vissa matcher. Men jag tycker att det fanns en trygghet egentligen hela matchen igenom trots att vi avgör väldigt sent.
Mm. Jag skulle säga att det är en mästarklass i defensivt arbete som förklarligen leder till att det blir lite mindre fröjd i det offensiva. Men man måste tänka på vilken fokus det kräver att ha det positionsspelet. Och vi gick bort oss försvarsmässigt två, tre gånger i hela matchen.
Mm.
Och då snackar vi inte liksom... Vi satte foten fel tre gånger på en match. Så att det är en sorts insats som man skulle kunna säga försvarsmässigt är liksom magnum opus. Jag har inte sett någonting sånt förut. Och jag blev väl egentligen mest imponerad av att ingenting hände på andra sidan liksom. Mm. För att de har lagt ut elvan och det är lite konstigt, men fine, gör det. Och vi har liksom, som jag tror det var Oskar Månsson skrev, pytongrepp på dem, men ingenting händer liksom. De ändrar ingenting, de bara står där. Mm. Det var lite bizarrt nästan. Om jag inte hade varit upptagen med att sjunga och stoja så hade man kliat sig lite i huvudet. Det tycker jag var väldigt märkligt. Att Bayern inte hade någon intention att skapa. Liksom.
Nej, det kändes liksom som vi pratade lite kort här innan om att Hammarby har ju, de har ju imponerat stort ska man ju säga. Onekligen. Men det kändes som att de gick in inför den här matchen som ungefär som att det var vilken match som helst. Att det var att de mötte ett Örebro ungefär. Att de bara skulle gå ut och spela sitt spel som de har gjort i 9 gånger innan. Och that's it. Jag kan väl tycka att Billborn och Hammarby kanske blev något liksom synade rent taktiskt. Att man inte var bättre förberedd. För att så svårt och så chockad kan man inte ha blivit över hur AIK valde att ställa upp. Även om majoriteten av kanske liksom Hammarbyare på Twitter och sådär tyckte att det verkade vara jättechockad över att AIK låg lågt, vilket jag inte heller riktigt kan förstå hur man kan bli chockad. Nej. Över det i en sån här match mot den liksom offensiven som Hammarby ändå har visat upp under inledningen.
Nej, men det finns en grej som jag ofta tänker på från 2015 när vi är ganska bra och så har vi 10 raka utan torsk och så börjar vi snacka och då går det dåligt. Då tappar vi det, och det är lite när man går på myten om sig själv. Och Bayern är ju myt. Liksom. Hela deras moderna identitet är bara 40 Bygget år gammal. Liksom. Myter, liksom. Men den är myt alltihop. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men så är det. Och då är de väl kanske extra liksom, kan säga, utsatta för att gå på myten om sig själv som lag. För det kändes som att de gick in i derby mot Sveriges bästa försvar och trodde att de skulle blåsa dem av banan. Mm. Liksom. Och ja, okej. Nej, det kommer ju inte hända.
Nej. Liksom.
Och det trodde jag aldrig heller att det skulle hända. Nervositeten låg i hur ska vi liksom kunna få hål på dem i den matchen. Och det löste ju Gilan Hamad med en väldigt fin assist.
Ja, verkligen. En fantastisk spelare, Gilan Hamad. Skickade ut en rolig tweet därefter också. Men, ja, men jag tycker verkligen att om vi liksom ska gå in på lite mer enskilda spelare, tycker jag att jag har ju, det här kommer jag säkert få äta upp, men jag har ju alltid hävdat att Padiba är en bluff. Alltså Padiba är ju max en 10 plus målspelare i allsvenskan. Och det är ju helt okej, liksom. Det är inte dåligt, men det är inte heller särskilt bra. Det är väldigt mellanmjölk.
Mm.
Och han är en väldigt mellanmjölkspelare. Alltså han har överpresterat nu i 7-8 matcher. Och liksom rent logiskt så överpresterar du en kortare tid. Du gör inte det över en hel säsong. Så där, det är givet, han kommer ju börja falla. Tankovic också, mycket surr sådär liksom. Men det händer inte så himla mycket. Gillarna Madla vill inse att det är bara att lämna det där skeppet snart, för att det kommer börja sjunka liksom.
De har snart ingen elva kvar.
Nej, precis. Men nog om matchen, känner jag. Efterspelet då?
Vad menar du?
Ja, vad menar jag?
Det var väldigt mycket prat om domslut, eller vad menar du?
Ja, precis. Ja, det var ju Ekberg som dömde, tror jag. Nej, men det jag såklart tänker på är ju ramsor, ordval och så vidare och så vidare. Jag tror att alla förstår vad jag menar. Det har ju, som alltid när det liksom någonting rörs upp inom fotbollen och supportkulturen, så liksom involveras hela liksom stegen i samhället och alla ska tycka och tänka. Vad säger du om det som har diskuterats och liksom hur tongångarna har varit?
Ja, det vanliga är ju att folk som inte bryr sig om fotboll tycker om att bry sig om fotboll en kortis bara för att använda det liksom, som ett verktyg. Nu såg man väl att det var mer folk som låtsas tycka om fotboll, men de har väl kanske blivit fotbollssupportrar på kort tid. Jag var inne på det tidigare, gamla versus nya bajare. Det här tycker jag är tecken på att vi är dåliga med integrationen av nya supportrar på läktarna. De förstår inte riktigt kulturen, de beter sig liksom inte riktigt som man ska. Det är tråkigt. Och vi måste ju se liksom, hur ska vi få in dem här i kulturen? Hur ska vi få dem att delta? Liksom. Annars så kommer det finnas ett utanförskap på våra läktare. Och det vore ju väldigt tråkigt.
Ja, det är som upplagt för interna stridigheter.
Jag menar det.
Ja.
Nej, men det är också uppenbart. Så här. När det är Almedalen, jag vet inte, jag har inte det i kalendern, men den kommer ju snart. Då vill man ha speakeruppdrag och prata om värdegrund och att man är fin i kanten och sånt där. Och då ska man liksom göra lite statement kring fotbollen.
Mm.
Ja.
Det här är ett utmärkt, liksom,
utmärkt tillfälle. Om jag höll på med sånt där skulle jag också göra det här. Mm. Men sån är man inte. Så.
Nej, men jag vill minnas att du och jag, om det var någon chatt vi är med i gemensamt eller vad det var, du pratade om det här med liksom ordval och det här att liksom läktaren, jag menar, att man använder vissa ord just för att de är så pass tabubelagda. Det är just därför man sjunger dem.
Ja.
För att röra upp känslor och sådär.
Mm.
Kan du utveckla lite det? För jag minns inte själv exakt hur det var du liksom formulerade.
Nej, men om jag sparkar foten på ett bord så vill inte jag skrika konsult. Eller jag kanske vill det nu för att börja få ett fult koppling. Men vi har ju tabubelagda ord därför att de måste förmedla en känslomässig grej. Och det finns någonting i kontexten och jargongen som alla begriper. Om vi ska ta en klassisk ramsa som AIK har som får skit då och då. Det är mördat Djurgårdsbarn. Det är inte en bokstavlig uppmaning. Mm. Liksom. Och
ja, fan,
om man inte kan ta...
Man behöver ju faktiskt fortfarande 2018 sitta och säga det. Alltså, varje gång man hamnar i en diskussion med oftast då en icke liksom, fotbolls- eller liksom, supporter- intresserad människa, så måste man ju alltid börja med att så här, Jag vill bara förtydliga. Ja. Ingen av dem som sjöng, eller, ja, nästan ingen av dem som sjöng det vill mörda till Djurgårdsbarn i alla fall.
Vad ska jag säga till barnen? Ja. Se åt dem att inte bli djurgårdare. Liksom, alltså,
så slipper du dö din jävel.
Exakt, det är inte så svårt. Alltså, de har en väldigt stor diskussion om såna här grejer i USA där folk har fått för sig att det ska finnas safe spaces. Alltså, det kanske är så att människor behöver vara trygga på någon plats, men det är inte på en fotbollsläktare.
Nej.
Därför att det är inte, vi har byggt ett pseudokrig. Liksom. Vi låtsas att vi har två stammar, de har varsina identiteter och de hatar varandra. Och de vill att de andra ska dö liksom, och förintas och utplånas. Det är därför vi spelar fotboll. Och vi gör det för att vi inte ska hata och förinta och utplåna varandra på riktigt. Man kan inte ha det. Kriget liksom, den här leken som är allvarsam, för vi behöver det, vissa människor behöver det i kroppen. Vi kan inte ha det om man inte får skrika fula ord. Alltså, det är ju det går ut på när man ska kicka igång. Man måste ju ha en laddning. Laddningen kommer av rivalitet, av att man vet att man avskyr fienden. Grejen är ju den att, och det här vet alla stockholmare, alla känner någon som håller på de andra lagen. För att vi kommer från alla delar av stan. Jag är från södra sidan av stan, uppvuxen i Bredäng. Det är inte så att jag växte upp och det fanns bara bajare söder om Slussen. Det existerade inte bajare i Bredäng. Eller Djurgården kanske. Men det är det att vi har den här speciella grejen för att vi kan tjafsa på arbetsplatsen.
Mm.
Och då måste vi kunna ha den grejen. Men alla fattar ju att man inte går och liksom, fan... Nu torskar vi derbyt. Men klacken uppmanar mig att döda Jannes barn. För han är djurgårdare. Så imorgon efter jobbet följer jag efter Janne hem. Alltså jag förstår inte varför det ska bli så mycket allvar av saker som inte är allvarliga.
Nej.
Liksom. Det allvarliga finns ju där i fotbollen. Men det är ju inte det här. Liksom.
Nej.
Jag egentligen gillar inte att dekonstruera fotbollen på det sättet som jag gjort nu. För att det är någonstans... ta bort lite av magin i det. Men en del människor tar ju bort magin genom att liksom försöka förinta allting som är känslomässigt i fotbollen.
Ja. Och det, ja. Och det, jag menar, exakt. Jag håller med att så här, nu gör ju vi det någonstans här ändå idag, men jag håller med att så här, vissa saker måste bara få vara som de är.
Mm.
Allting behöver inte analyseras, diskuteras och liksom problematiseras. Allting måste inte vara så. Supportkulturen har byggts upp under liksom hur jävla många år som helst i Sverige och liksom i övriga världen. Och den är på ett sätt för att vi har gjort den så. Och då måste den också få vara så. Framförallt så ska inga andra utifrån behöva komma och säga och peka med sin pekpinne, sin moraliska pekpinne och säga att si eller så kan ni göra, men si eller så kan ni inte göra.
Nej.
För att det kommer bara få omvänd effekt. Ser man liksom på efterspelet med liksom, vet du, Nina Rung eller vad hon som uttalade sig om det här och jag var jätteledsen det. Över det här. Ser man på efterspelet så har ju hon har ju liksom inom de liksom bland initierade supportrar, det har ju bara blivit omvänd effekt. Jag menar, kolla på matchen igår, de budisarna som åkte upp på AIKs borta läktare. Det visar ju bara på att liksom det spelar ingen roll vad alla ni som sitter där ute och är creddiga, liksom vad ni säger, för att det är vi som dikterar villkoren här. Och det kommer alltid vara så.
Det påminner om Låt han dö ramsan som var för några år sedan. Liksom, som,
exakt.
Den har aldrig sjungit så mycket.
Exakt.
Som när vi fick kritik för att vi sjöng den.
Precis, utmärkt exempel.
Så det finns en punktskäl i alla fotbollssupportrar. Ah. Om du säger åt mig att jag inte får göra en grej, då kommer jag definitivt göra den.
Liksom. Ah. Och det var ju likadant igår. Hata Hammarby ramsan sjöngs ju kanske högst av alla ramsor igår. Och alla förstod ju varför. Förutom några bajare såg jag som tänkte att satt och skrev att AIK ligger under mot Häcken och sjunger om Bajen. Bajen berör. Flög inte. Kämpa den bajaren som twittrade ut det. Nej, men förstår du att det är liksom, det blir bara pannkaka av alltihop. Alla de här liksom moraltanterna eller moralgubbarna som sitter och pekar åt höger och vänster, lägg av bara, för att det här är våran sportkultur och det är vi som formar den så som vi vill.
Vi kan ju också säga så här, fotbollen är inte bara det här, utan det finns olika fotboll. Det finns ett hyfsat stort ändå fotbollslag i Stockholm i BP som inte har den här kulturen på sina läktare. Man kan gå och kolla på Frej, man kan kolla på ganska mycket grejer. Vasalund är en fin förening i Solna. Där inte finns samma typ av kultur som vi har. grejen är den att när den har väl uppstått, då är den, då tillhör kulturen någonting.
Mm.
Jag vet att en bekant till oss som heter Niklas skrev att man kan liksom inte gå in i en subkultur med armbågarna före och säga nu ska ni ändra er. Liksom. Och det är lite så att fotbollen är en subkultur. Det är väldigt mycket folk som hittar den för att de vill hitta en gemenskap och ett brödra- eller systraskap eller vad man ska kalla det. Och det finns en klädstil, det finns musik, det, allting kring. Sen är det klart fotbollen är central, men det är en hel subkultur som finns där. Och det finns tiotusentals människor i Stockholm som går på de här matcherna sedan åratal tillbaka. Då kan man inte komma för att man har liksom fått höra på att ja, men du vet, mina ungar fick gratisbiljetter i skolan, vi går på match och så har man blivit bajare på 15 minuter. Och då ska man liksom komma in och frälsa en hel subkultur. Du kan inte gå fram till punkare som har varit punkare i 40 år och bara, va? Du kan inte ha skinnjacka på dig. Nu är det mocka som är inne.
Ja.
Liksom. Sen vi kan prata tills vi blir blåa i ansiktet av det här, tror jag. Men någonstans så måste man ju sätta en punkt. Jag tror att det är att man får ha lite respekt för att läktarna bestämmer vad som sjungs på läktarna.
Precis.
Det diskuteras inte på internet. Mm. Och jag kan säga själv att jag i min supporterungdom så satt man på GF, den gula sidan, och skrev. Och där har ju folk synpunkter hela tiden på sådana saker. Och det skäms över att man själv deltog i att säga, det där är inget bra. Ramserna definieras av läktaren. Det är några stå som bestäms vad som sjungs. Det får man acceptera. Har man synpunkter, då får man gå och ställa sig där. Och det tror jag inte att Nina Rung vill.
Nej. Det blir så här, givetvis kan man liksom, man kan diskutera liksom saker som rör läktaren, men, eller kanske framförallt förmedla saker som liksom grundar sig i läktaren via liksom sociala medier. Det är ändå 2018, även om vi båda är ganska traditionella av oss. Så är det faktiskt så. Men som du säger, det är läktaren, det är där det dikteras, det är där det bestäms. Så.
Ja.
Vi sätter punkt där för derby, tror jag. Vi kanske bara ska säga, jag har ingen har sagt att fan vilken chansseger det var.
Ja, alltså det är egentligen bara Moskva borta som har varit bättre för mig.
Ja, känslomässigt i alla fall. Jag kände det efter,
jävla kul.
Efter matchen. Att det var otroligt.
Hörde att jag sa jävlar nu, så nu blir det mejl.
Nu blir det mejl.
Alla
sponsorer. Hör av dig, Nina Rung. Vi kör lite musik på det, tror jag, som passar in efter den här sköna derbysängen. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Så där, då var vi tillbaka efter den sköna musiken som ni fick höra där. Om vi ska prata om det som skedde igår på Bravida, heter det nu, va? Bravida,
ja,
Arena.
Tror det.
Ja, Bravida Arena på Hisingen.
Mm.
För det ska man ju veta, det är inte Göteborg. Det är de tydliga med där nere.
Nej, jag trodde Hisingen var Göteborgs stolthet.
Ja, inte enligt de riktiga göteborgarna, säger de.
Okej, okay. Jag förstår inte. Är det någon sån här kungshatt där?
Jag vet inte. Det är så mycket jag vet om Göteborg ungefär.
Ja.
De gidrar om det där. Ja, men okay. Nog om det. Jag kände, alltså jag sa ju det redan till mina vänner efter derbyt, att det skriker ju poängtapp Häcken borta på onsdag. Alltså det skriker verkligen. Sen trodde jag att vi skulle ha fler avstängningar. Nu var det ju Milosevic bara av de som stod på två som fick sitt tredje derbyt. Jag trodde väl att det skulle vara några fler för sig. Men tuff match.
Ja, verkligen. Vi valde ju inte att göra det enkelt för oss, så kan man säga. Med
så
den starten.
Säga. Med den starten.
Nej.
Ja, vad ska man säga? Till att börja med, jag var hemma i soffan och kollade den här matchen, vilket händer väldigt sällan. Jag brukar åka på de flesta matcherna. Och helvete, vad hemskt det är. Att sitta hemma, nu är jag själv dessutom, och kollade matchen. Det är bland det värsta jag har varit med om.
Jag har tyvärr fått se väldigt för mycket borta matcher på tv. Och jag måste flika in där, för det blir den här grejen att när man har någon form av ilska eller något så i kroppen, så vill man ju bli av med den. Jag tror att det är en så här, orsak till att vi har väldigt gnällig kultur, tycker jag då, i AIK. Och det är att för att folk måste få ut det. Och då blir det ekokammaren på Twitter, och då blir det liksom så här, du ser någon skriver, åh fan vad dåligt BV. Då ska du också skriva samma sak fast lite värre för att liksom toppa honom och få mer likes eller spridning. Vilket leder till att det blir ofta en väldigt mycket sämre attityd bland våra supportrar på Twitter. Medan om vi jämför med en bortaresa, vilket liksom även vid förlust är en rätt resmässigt rätt kul. För att du sitter och dricker bärs med polarna och ni kan ganska snabbt liksom på någon annan musik, och liksom du glömmer bort den värsta biten. Man kan älta lite det, men att det, liksom, det tar av att du kan dela det här med andra. Att sitta hemma i soffan och twittra är typ det sämsta man kan göra när AIK torskat.
Ja, men verkligen.
Bara gå och lägg dig liksom.
Verkligen. Jag insåg ju själv att så, jag hade avföljt mig själv om jag följde mig själv, så att säga. Men det var verkligen hemskt att göra det. Men,
nu råkar jag säga torskat, det. Men det gör jag alltid när jag spelar oavgjort. Så det är ett karaktärsdrag.
Det är bra. Men själva matchen då, för att starten, första 30 minuterna är, de är riktigt, riktigt dåliga. Det kändes verkligen som att så här, jag försökte ändå liksom när matchen började att säga, men fan, behöver inte bli någon liksom derbybaksmälla och sådär. Men det var verkligen det man såg. Det såg ut som att spelarna efter 5-10 minuter hade slut på energi.
Jag känner den här, som jag inte egentligen känt sen vi spelade den där tråkiga semin i kuppen, att man var tvåa på varje boll liksom. Att så fort någon satte in en löpning, så var det liksom en Häckenspelare framför. Och då ser det ju ut så där. Det ser ut som att du jagar liksom. Det ser ut som en vuxen som spelar fotboll på fritidsgården liksom. Så det var riktigt hemskt att se. Och jag blev ju sådär, ja, men jag satte ner det här på torsk liksom. Sen så jag vet inte vad man ska säga om varför det förändrades i lägesbilden. Man kan inte blunda för att Häcken hade det tufft med smällar på spelare och sånt.
Nej, verkligen. Jag tror folk underskattar lite den liksom, hur mycket det påverkar att de fick så många viktiga spelare skadade. Jag menar, Rasmus Lindgren är kapten och liksom bärande mittback, och enligt mig alltså väldigt underskattad. Det är ju, trots ändå en väldigt lång och ganska fin utlandskarriär, så är det väldigt få i Sverige som har koll på honom. Han håller enormt hög klass men får gå ut. Victor Lundberg, samma sak, som alla känner till. Men jag tror det var nog Rickard som pratade om det, var på Fotbollskanalen eller vad det var i efterhand, om liksom varför det såg ut som det gjorde i början. Och att det liksom, han erkände att det var en väldigt taktisk miss. Att, för det var främst på inmittfältet där vi blev liksom rejält avklädda första 30, ja, nästan hela första halvlek egentligen. Där framförallt tycker jag att Do såg totalt vilsen ut. Det kändes som att han inte riktigt, han var inte med i matchen alls. Jag blev frustrerad som fan på honom. Han har ett par bolltapp och ett par felpassningar, och där han inte ens tar hem jobbet ordentligt. De har liksom ett par omställningar där han liksom tappar bollen, som blir livsfarliga. Så det var ju enormt frustrerande. Men Rickard pratade väl om att han ville att Ado skulle ligga lite högre upp på Erik Friberg, vill jag minnas att han sa. Vilket gjorde ju att Paulinho rörde sig ju just i den fickan som man, som det enda man tänkt innan var ju såhär, låt inte Paulinho röra sig i den fickan framför våran backlinje, för då kommer de liksom skada oss. Och det var precis det han fick göra i 45 minuter, lite som man ville. Och 1-0 kommer ju också genom Paulinho just i den fickan.
Jag tänkte efter hans första skott att, ja, men nu har de lärt sig att han inte får vara där. Men det hade de ju uppenbarligen inte.
Nej, verkligen inte. Jag vet inte, det var inte så att AIK gick ut och liksom körde någon fullplanspress och öppnade upp sig. Men det kändes ändå som att det fanns så otroligt mycket ytor. Jag upplevde att både Sundgren och Lindqvist tyckte jag kändes ganska trötta och var inte särskilt offensiva i den första halvleken. Men det fanns ändå liksom enorma hav bakom dem. Jag vet inte hur många gånger Iran Dust liksom bara hade 50-60 meter att gå på bakom Lindqvist. Och skapade liksom 3-mot-3-lägen och 3-mot-4-lägen. som jag inte riktigt vet hur de egentligen kunde uppkomma, för att det var inte så att Lindqvist var särskilt offensiv heller.
Nej. Nej, jag har aldrig sett ett lag egentligen, förutom oss själva då, få folk där de ska vara, precis när de ska vara och få boll liksom. Mm. När vi har spelat som bäst så ser vi ut precis som Häcken var första halvtimman där. Och då kände man ju så att man spelar mot världsmästarna typ. Alltså det var... Det är så mycket så att jag till och med... Jag tittar också på matchen på tv och det är alltid lite sämre än live. Men jag har liksom ingen som helst taktisk take på det. Jag har insett. För att det bara såg ut som hela havet stormar. Mm. Och sen plötsligt så mojnade.
Mm.
Varför då? Jag har ingen aning. Liksom. Men ja... Jag är imponerad av att vi faktiskt lyckas någonstans repa oss. Men det är väl det som också lägger grunden för att man inte är så nöjd med resultatet sen.
Mm.
Men ja.
Nej, för det är det som är så här. Jag kände inför matchen att, jag skrev det även på Twitter innan, att så här, det är en sjukt jävla tuff match det här. Jag menar, tre dagar efter det liksom, kanske viktigaste derbyt på, jag vet inte hur många år. Ladda om och åka ner möta ett bra Häcken. För det ska man minnas, det är ett bra lag. Det verkligen upplagt, som jag sa, för ett poängtapp kände jag på förhand. Så att ett kryss är ett okej resultat. Det är liksom inte det. Och första halvlek är Häcken alltså mycket bättre än oss. Men så som andra halvlek utspelar sig och liksom hur Häcken går på knä, alltså fan bokstavligen på knäna, och de chanserna vi skapar, så var jag var lika liksom glad, och så jag var efter derbyt var jag var så förbannad efter matchen. Jag kände verkligen att så här, det här var verkligen två förlorade poäng trots den liksom dåliga första halvleken. Så det var så provocerande att se så liksom 100-procentiga chanser missas av så bra spelare som gör mål på de där chanserna 19-20. Och sen så givetvis att det har varit ett hårt matchande, och liksom, som jag sa, ett derby i söndags och så. Man kan förstå att liksom, spelarna var trötta. Men jag vet inte,
Jag blev också superbesviken. Och det grejen är den här, det är inte första gången. Och jag har väl varit sån när vi har gjort sån här trista poängtapp, så har jag försökt någonstans försvara liksom, omständigheterna med skadorna och allt sånt där, och att man måste tänka på att det är ett väldigt tajt spelschema och så vidare. Men någonstans är det så här, efter tredje sån poängtappet, då är det så här, ja men då är det 6 poäng vi kan ha tappat på det här. Och man kan faktiskt inte vinna SM-guld på att vinna hemma och spela oavgjort borta.
Nej.
Det räcker inte tillräckligt mycket poäng helt enkelt. Utan vi behöver mer än det, tänker jag. Men jag är väl kanske superaggressiv i de ambitionerna.
Nej, men
vad man konstaterar är väl egentligen så här, att någonstans, och det här är, jag fick någon sån här kommentar om det där, att ja, men man får inte vara kritisera, för jag var rätt kritisk igår.
Mm.
Och jag menar så här, jo, det är klart man får vara kritisk när man har legitima skäl för det.
Mm.
Och problemet har varit mycket illegitim kritik. Igår så känner jag att det finns legitima skäl att vara besviken med den typen av förändring av matchbilden liksom. För det blir väldigt många avgjorda, och som du säger, det är...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sitters, som de säger på öarna. De ska bara sitta. Alltså, så man, ja, nu har jag inte tv, men hade jag haft det hade jag kanske slängt ut den. Så arg blev man ju.
Ja, men faktiskt. Och det där, det var väl också lite diskussion igår, att så här, hur kritisk får låter fel, men ja, ni förstår vad jag menar. Får man vara när man tycker att spelare eller liksom kollektivt har gjort det väldigt dåligt? Och jag egentligen, så länge liksom det hålls på en nivå där inte liksom enskilda spelare så liksom direkt liksom angrips eller liksom får liksom meddelanden direkt till sig och sådär, så tycker inte jag att det är, jag menar, vi pratade om det här innan och det har lite liksom, det är lite samma sak som med liksom ramsor och liksom vad Milosevic sjöng eller inte sjöng. Alla vi människor och vi är känslostyrda.
Mm.
Och tacka fan för det. Jag tror att det var vår vän Kristoffer Svanemar som pratade om det i 08 fotboll också, att alltså, man kan väl liksom, man kan diskutera huruvida liksom hora är ett bra ordval eller liksom så, men vi måste väl ändå någonstans kunna känna en uppskattning att vi har i Allsvenskan, vi har spelande supportrar.
Mm.
Vi har liksom, vi är inte så pass liksom pengastyrda än att liksom spelarna är som robotar, att spelarna går runt som i Europa och håller för, nu är jag bra podd här och visar för katten, men håller för handen för munnen för att de inte vill att media ska skriva vad de säger och sådär. Och Svanemar pratar om det, att liksom, det är så utomlands att, och även här i Sverige har liksom journalister klagar på att spelarna inte vågar öppna upp sig och att de liksom svarar slentrianmässigt och sådär. Då måste vi ju för fan också kunna uppskatta liksom känslor.
Mm.
Och att man kanske inte tänker alltid på vad man säger eller på vad man skriver och så. Och det måste få vara så till viss del, kan jag tycka.
Mm.
Sen givetvis, den diskussionen har vi haft förut också, att så här, man ska inte gå in och skriva på spelarnas sociala medier att de är sämst och att de är si eller så. Givetvis inte, det är inte det jag pratar om. Men man måste få vara besviken, man måste för fan få kunna säga att AIK gjorde en jävligt dålig insats om AIK har gjort en jävligt dålig insats. Sen det här argumentet att spelarna kan läsa vad ni säger och sådär. Ja, jo, men samtidigt, de är ändå professionella fotbollsspelare. Jag tror ändå att de kan hantera det, om det ändå är på en hyfsat rimlig nivå. Och sen fan, då får man väl någonstans, får man väl skita i att läsa sociala medier om man har gjort en dålig insats. Många spelare som har gästat oss här och sådana pratar om det, att så här, har de gjort en dålig insats, nej, då kanske de inte läser vad journalisterna och supportrarna tycker och tänker, för att det ger inte dem någonting.
Nej.
Så att, men det är en ganska komplex fråga, men...
Nej, men jag tror att det är tråkigt att den reduceras till någon form av svartvit grej där det är, antingen är man superpositiv eller så är man jättenegativ.
Mm.
Och jag har väl lite gått i bräschen i några diskussioner på Twitter just kring den här grejen, för att jag anser att vi har för mycket gnäll i AIK.
Mm.
Och då handlar ju inte det om att man inte får kritisk, utan det har handlat om att för varje grej du säger som är negativ så bör du tänka på att du åtminstone ska skriva en grej som är positiv.
Mm.
Och det är väl egentligen det som jag tycker, om man ska titta på vad vi har gjort på senare år, så ser man all den välkomnande kärlek vi gav till Robin Jansson när han kom till klubben. Sättet som Björn Enjebo, som var med i den här podden förr, hetsade folk och liksom var positiva och krädda Chris och Oskar Linnér förra året när det gick ganska dåligt för dem i början. Chris, har han det smeknamnet?
Koffe,
ja. Mm. Någonting. Det är ju någonstans en positiv signal som man kan skicka. Och jag tycker att om man vänder på det, så har spelartruppen i år skickat signaler till oss, vad de förväntar sig av oss. Så att de förväntar sig att, ja, vi kanske håller boll i backlinjen och väntar på vår chans. Då förväntar vi oss av fansen på läktaren att inte börja bua utan stötta oss. Ja. Så det är ett give and take. Vi måste ge energi. Och där är så här, vi måste absolut kunna få vara kritiska.
Mm.
Men vi måste också liksom, vara varse om att vi får hylla dem som hyllas bör. Det är det handlar om i grund och botten. Sen är det så att, har vi gjort den bästa starten ever? Ja. Då måste man vara positiv. Men gör man den starten på en match, då måste man få höra det.
Mm.
Så det är en så här nyans. Det måste folk lära sig. Att
nyanser är någonting som många behöver lära sig. Även du och jag ibland.
Så jag är extremt svartvit som person.
Det är nog jag
gul
också,
som jag brukar faktiskt säga. Men Så att jag har ju stora problem med det här. Men just därför är jag extremt känslig för den här nyanslösa. Nu är det så här, nu är det så här. Mm. Liksom. Och det är lite som att en spelare som gör bort sig kan också plötsligt förvandlas till en soppa. Liksom. Mm. Att, tittar man på Anton som har gjort en fantastisk upplevelse att få se hur han har förändrats som fotbollsspelare. Med någonting har han lärt sig om sig själv. Och plötsligt fann ut allt det där han egentligen kunde. Det är jättekul att se, men det finns ju också väldigt många, om man skulle söka på hans namn historiskt, som man liksom, jag förstår inte vad han gör, varför har vi förlängt och såna grejer. Och det handlar om att liksom...
En av dem sitter här.
Ja, precis. Jag vill inte säga det, men okej. Okay. Och jag har själv gjort bort mig på många punkter. Liksom, jag kan inte nämna... Alltså jag var väl extremt kritisk mot Celso till exempel och sådana där grejer.
Mm.
Vilket är jättekonstigt. Folk förstår ju inte varför jag var det. Men det handlar ju om att han var värvad som anfallare.
Mm.
Man måste ju någonstans se det som att om vi väl har tagit in en spelare, om man hoppas att den ska vara bra, då måste vi behandla den med en värdighet. Liksom. Mm. Och därmed också klubben. Sen är det så att kritik, jag blir ibland lite rädd att folk tror att de någonstans sitter och det de skriver på sina privata sidor, det når styrelsen.
Mm.
För det är där, att vara personligt besviken, kör. Men ibland får man känsla att folk liksom tror att styrelsen sitter och tar in deras respons. Och att de liksom, nu får ni verkligen skärpa er AIK. Va? Det här är liksom... Så att det är, ja, man kan ju babbla om det jättemycket, men jag känner verkligen att vi har mycket att lära av att vara sådär dumglad som en del bajare är. Mm. Och det är jättetabu att säga det. Men på samma sätt så behöver man också kunna lära sig att vi måste ju få vara det rasande arga AIK, för annars är inte vi bra. Liksom. Det är en del av oss att vara rasande.
Ja, framförallt, oavsett om det är bra eller inte, så framförallt så är det oss någonstans, känner jag också.
Ja.
Och det är liksom... Jag tycker väl också att så här, den diskussionen blir ganska paj. Dels är det väldigt svår att liksom prata om på Twitter och sådär. Men den är också liksom, man måste också kunna bara sträcka upp handen och bara hej, fan, jag hade fel kring vissa saker.
Absolut.
Men jag tror också att så här, jag tror inte heller folk, även om jag köper ditt, liksom, din argument kring liksom, kritik och sådär, så... jag tror inte att folk är så jävla rädda för kritik idag också.
Mm.
Jag tror att så länge den inte är liksom över gränsen och liksom blir väldigt personlig och det blir personangrepp, så tror inte jag att kritik behöver vara så jävla farligt heller. Jag tror att så här, spelarna vet ju om de har gjort en bra eller dålig insats. Och jag tror inte att, jag tror inte att liksom Henok Goitom sitter och gräver ner sig för att många tyckte att han var dålig igår.
Nej.
Jag tror inte att han liksom blir en sämre fotbollsspelare av det.
Nej.
Sen så liksom, efter att liksom, rättmätigt kan ha sågat honom igår, så ska man också ge honom kärlek och stöttning inför lördag. Alltså förstår du, det måste finnas en balans däremellan.
Ja, men det handlar ju om att ge liksom, spelare den respekt. När de gör någonting bra, då hyllar man dem också. Jag tänker ofta på den hype vi hade kring Alexander Isak, när han liksom visade hur bra han var. Han behövde inte vår liksom extra stöd och kärlek för att vara så bra, för han hade det själv i sig.
Mm.
Men jag är övertygad om att vi hade fått så mycket pengar om vi inte hade haft en galen hype på våra fans som resonerade i klubben, och sen så blev det världens grej. Det kan folk tycka låter som idiotsnack, men vi bestämde ju någonstans, och under en kort tid av den perioden så jobbade jag också på kansliet. Och då gick man liksom omkring och tänkte så här, ja men du vet, han kommer säljas för 100 miljoner, säger man. Och så var ju folk som sa så här, du är dum i huvudet.
Mm.
Ja, men till slut var man inte det.
Mm.
Och samtidigt under den perioden så kunde folk sitta och titta suktande på Djurgården och bara, hur kan de sälja den här spelaren för 40 miljoner? Så det handlar om att man också så här, vi måste ju hypa vår egen skit liksom. Mm. Vi är ju stolta över saker, men vi väljer ju hellre att peka på de grejer vi kan förbättra. Och det, jag älskar den liksom kulturen av förbättring i AIK. Vi skulle inte vara bäst i stan, så. Exakt.
Mm.
Men man måste också kunna ta en paus då och då och säga så här, ja men vi är rätt bra, faktiskt.
Mm.
Och det är ju ett exempel i när Björn säger, ja men vet, vi har varit ganska bra för att vi har varit topp 2 eller så där, i flera år. Då blir det regliga folk med så här, raseri. Och jag är lite så här, jag tror inte att Björn var nöjd.
Nej.
Han vill ju bara kunna säga så här, det här var ganska bra över tid, liksom, med lite distans till det.
Sen så har ju han säger ju det på ett sätt som jag kan förstå att folk blir upprörda.
Ja, han ville ju, jag tror att han ville att folk skulle bli upprörda.
Säkert.
Jag tycker det hörs när han säger vissa saker att han hör liksom själv. Nu kommer de.
Ja, herregud. Men om vi återgår lite mer till liksom matchen. Ja, shit, men sidospår är bra. Jag har David Fjell lärt mig. Andra halvlek är som sagt väldigt mycket bättre.
Mm.
Men någonting som jag tänkte på väldigt mycket, det är det här med vår väldigt breda trupp som det har sagts i alla fall att vi ska ha.
Ja,
har inte riktigt, jag upplever inte att vi har fått, vad ska man säga, fått användning för den. Det är väl kanske inte ett jättebra uttryck, men
nej,
förstår vart
inte.
Jag vill komma. Att vi har inte riktigt, dels har vi inte roterat så mycket som man kanske trodde att vi skulle göra under den här tuffa perioden. Vi har spelat in, sen har vi haft såklart mycket skador och sådär, men vi har spelat in en elva och vi har inte riktigt, vi har inte lyckats få den balansen att de spelarna som börjar på bänken kommer in och gör skillnad. Sirius borta är väl undantagen, när Stefan Lennie kommer in och gör två mål och sådär. Liksom, de bytena faller väldigt väl ut. Men igår så kändes det inte alls som att det var så.
Nej, och det var väl väldigt många som förväntade sig att Hauker skulle få chansen mot Häcken. Och sen så kan man alltid säga, ja men han har inte spelat alls, så därför finns alltid ett resonemang bakom saker. Och det kan man ju anta att tränarteamet har en bättre sån än vi egentligen. Men jag håller med om att det är flera spelare som inte riktigt får komma in och liksom visa upp sig. Bland annat då Stefanelli. Och det känner jag väl att det är svårt att bråka så mycket med många av resultaten. Men det är också så att det känns som att vi tyvärr har haft en del senare byten i matcher där vi inte riktigt kunnat få den effekt vi vill. Mitt tänk sen igår, eller alltså, det är ju att Henok är kvar medan Tarik går ut. Eller snarare att vi tar ut Anton först. Mm. Och då känns det som att tanken är väl kanske att vi ska få Henok att stanna lite längre upp i banan och så ska vi få in Nabbe, men jag vet, alltså då tappar vi någonting. Jag vet inte hur det går till, men det går ju riktigt fel. Och det är väl lite så här, man önskar att man var bättre på taktikbitarna för att kunna verkligen förklara vad man själv tycker inte riktigt stämmer med det. Men det är väl lite så att det, på det sättet kan jag tänka att vi kanske haft tur att vi haft en del skador, för annars hade det liksom varit väldigt mycket surr på bänken om att man ska få lira.
Precis. Nu har vi bara några stycken som kanske inte är helt nöjda. Stefanelli är ju det är en jävla svår liksom. Man vet inte riktigt vad man ska säga där. Jag menar, den hösten han gör visar han att han onekligen har det.
Verkligen.
Men har knappt fått spela och liksom hoppar in mot Sirius och gör två mål, vilket är jättebra, för att sen liksom ta ett rött kort och vara urusel mot Elfsborg och sådär. Men jag känner ändå någonstans att så här, han har någonting som ingen av de andra anfallarna riktigt har, och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men han har lite den liksom gubben i lådan. Han är troligtvis liksom sämst i spelet av Hen och Tarik, om man räknar in Nabbe där uppe också. Så är han liksom, han är inte,
han
den
ser sin omgivning lite mindre än dem, skulle jag vilja säga. Rent tekniskt tycker jag inte att han är super mycket sämre, men han ser inte lika mycket som dem.
Nej, okej, han har inte den spelförståelsen och kanske den uppfattningen av liksom kombinationer och spelet i stort. Men jag tycker ändå att det är ganska märkligt att han inte får fler minuter än han får i sådana matcher som det blev igår, med ett liksom ett Häcken som går på knäna. Och där vi har långa perioder där vi faktiskt liksom har, det ser ut som ett liksom handbollsanfall.
Ja.
Där Häcken står uppradade utanför offensivt straffområde. Och det enda vi egentligen gör är att vi kombinerar oss igenom via liksom med våra wingbacks. Men det händer inte riktigt något. Alltså det händer ingenting sista tredjedelen. Och där hade man väl velat haft in Stefanello och gett honom i alla fall 20 minuter. Nu får han 5, 7?
Ja, inte så mycket alls.
Så där hade man ju önskat liksom.
Det känns som att han är lite reducerad till att han är en sån här snabb djupled som kan slänga in mot
faktiskt.
Och det är han ju inte alls bara. Alltså, jag menar, det är klart att han kan göra det, men Men han är en iller in i boxen också, som är jobbig att få grepp om. Så att jag känner väl att det är lite... Ja, jag skulle gärna också se honom spela mer, men det var ju också hela min oro inför den här säsongen. Man såg på elvan, eller truppen, och så tänkte man, ska jag ta ut en elva där? Det går ju inte. Liksom, vem gillar jag inte? Jag menar, det var som att säga, ja, Tarik tycker jag inte om för att han är ny, och jag vet ingenting om honom. Och sen ser man honom spela en match, bara, jag älskar den här killen jättemycket, han ska in i elvan. Så det, och så tänkte man så, vi får väl spela två backar, en mittfältare och...
och resten blir det
sju anfallare.
Fritta fram. Gör mål.
Ja.
Ja, men det är en klurig situation som vi är i. Och så här, det jag verkligen känner efter såna här matcher är ju att som helhet gör vi en ganska dålig match, ska ändå sägas, tycker jag. Trots att vi har perioder där vi är bra i andra halvlek och det finns enskilda sekvenser som är bra och så där. Men
hade vi varit bra hade vi satt dem och då hade vi vunnit.
Ja, lite så. Nu låter det som Andreas Alm att inte så. Men jag håller med dig.
Jag
håller med dig, men framförallt så känner jag bara så här, fan, det här är alltså verkligen den perfekta beskrivningen av det, är de här matcherna man ska vinna om man är ett guldlag, förstår du? Alltså, nu säger jag inte att vi inte kommer vinna guld. Det tror jag att vi kommer göra i år.
Så.
Nu hörde ni där ute att jag är positiv också.
Jag kan också säga att jinx inte finns för er som
det där ska vi inte gå in på, för nu kommer du att sitta i två timmar. Men det här var en sån match där man verkligen kände att så här, med lite extra skärpa så hade vi vunnit den här matchen utan att ha imponerat. Vilket är liksom, det är såna matcher man behöver vinna också. För som du säger så går det inte att kryssa sig igenom liksom varenda bortamatch. Men... Vi är ändå obesegrade. Ett oavgjort bortom att tecken är ett helt okej resultat sett i förutsättningar med liksom tajt matchschema och sådär. Så att jag tycker ändå att det ser ljust ut inför framtiden.
Jag kan ändå, alltså det är väldigt många skulle jag egentligen säga som har påpekat att i vissa lägen känns det som att vi kan våga lite. Och då menar jag inte alla lägen och inte alla matcher, men det är så här, i vissa situationer så borde vi kunna köra en stund där vi liksom ändå försöker pressa den här gränsen. För ofta har vi kontroll över matcherna, det är den matchbild vi vill ha. Och vi skulle kunna pusha lite hårdare. Och det är några som har påpekat det här med att Rasmus Lindqvist går inte lika högt upp på vänsterkanten, och det kanske beror på att han inte har Nisse bakom sig längre. Men någonstans så måste man faktiskt börja liksom... våga vinna liksom. Och det låter ju löjligt när man inte torskat och så massa där. Men ändå, i vissa lägen, så jag tror att vi kunde ha tagit 2, kanske 4 poäng extra om vi hade.
Exakt.
Och det behöver inte vara hela matcherna, utan bara så här, när vi verkligen har
vissa
grepp
sekvenser
om det, då kör lite.
Exakt, för det, jag tror att så här, släppa lite på den här handbromsen, lika mycket som jag ändå kan uppskatta Norlings liksom, med ganska cyniska och kompakta AIK. Så blir jag blir lika frustrerad när vi vissa matcher, ibland kortare delar av matcherna, ibland liksom längre delar av matcherna, inte vågar riktigt gå för det. För det, igår var det verkligen så i andra halvlek, när vi skapar ett tryck och vi går hyfsat för det. Förstår vad jag menar? Att vi går någorlunda, men liksom, Rasmus Lindqvist kan trycka 10 meter till. Yassin kan gå liksom 10 meter till. Koffe kan fylla på ännu mer. För att så här, vi har liksom seriens bästa försvarslinje fortfarande. Och vi möter ett lag som sista 10, Andreas Alm pratade om det efter i Simons studion också. Så liksom, med de skadorna han fick, så kände han att okej, de var inställda på att vinna och gå för 3 poäng. Men han kände med 15-20 kvar att ett kryss är ganska bra. Och det såg man ju tydligt också. Så det kändes som att Häcken var ganska nöjda. De var ganska ofarliga. Då tycker jag att man hade kunnat gå för lite mer. Sen kommer det över tid liksom resultera i ett par kontringsmål i arslet. Men jag tror framförallt att det kommer resultera i ett par poäng till.
Absolut.
Så att det, jag håller med dig att jag skulle önska att vi ibland vågar gå för lite mer. Men vi stänger Häcken-matchen och blickar framåt. Som en fullstreamad borta match, som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till CH Jagne. Fan vad jag ser fram emot lördag.
Blockparty.
Blockparty.
Ja. Och lite fotboll också.
Och lite fotboll efter det, som någon form av liksom efterfest.
Verkligen.
På något sätt. Jag kan väl börja kanske bara rent formellt liksom, vad som händer då. För de som inte vet så... 11.00 så öppnar tälten vid Råstasjön, då Ultras Nord, Sol Invictus och Allmänna Sportklubben anordnar ett så kallat blockparty. Som, vad ska man säga att det är? Det är väl en utomhus uppladdning inför match, kort sagt. Där det kommer finnas kall dryck i olika former, god mat.
Ja, Completos.
Completos kommer finnas på Sol Invictus grill. Ni som inte har testat det, gör det. Ni kommer inte att bli besvikna.
Kom i tid om ni vill ha det också.
Precis, förra året vill jag minnas att de tog slut.
Oh ja.
Typ på en halvtimme.
Mycket sura miner kan jag säga. Jag åt en av de sista.
Såklart gjorde.
Och stod kvar.
Stod och kollade och njöt bara. Det var jävligt roligt förra året.
Ja, ja.
Då mådde jag dock extremt dåligt, vill jag minnas. Jag tror att det var... Jag hade kommit hem från Sarajevo natten liksom innan det här. Så jag hade sovit så 7 timmar och bara... Fan, just det, det är blockparty idag.
Bra laddning.
Jag var inte på topp då, ska jag säga.
Jag får att du kom lite sent också.
Ja, det gjorde jag.
Sån här liten...
Jag tror jag kom...
Walk of shame och applåd.
Ja, lite så. Jag kan säga att jag kommer ligga på låset nu på lördag. Jag är ruggigt taggad på det här. Men om vi ska prata om den här efterfesten då. AIK Norrköping. Faktiskt det är en toppmatch. Man glömmer bort Norrköping. Mm. Eller man har gjort det i alla fall under liksom... Den här diskussionen om liksom Malmö som är liksom borta på något sätt och att Hammarby gör någonting där uppe.
Men deras supporter är så fruktansvärt gnälliga också, att man liksom tror att de är dåliga och sen tittar man på tabellen och bara, men ni ligger ju precis bakom.
Ja.
Så att jag har förstått att de har någonting som kallar för gnällbänken där borta.
Ja.
Och det verkar nog vara hela arenan. För att jag har sett så mycket emo-peking-supportrar som bara sitter... Alltså, jag kan inte ens fejka deras dialekt. Jag vill inte ens försöka. Alltså, men,
hade jag varit fotbollsspelare, jag hade ju inte signat Peking om jag var yttermittfältare. Alltså för att springa längs den kanten, höra på med den här jävla dialekten. Någon liksom riktig förstår sig på det. Som,
ja. Jag menar, en vanlig supporter låter inte som att de kan göra det bättre. Men de säger att de kan göra det bättre. Men om du lägger på... Nej.
Jag sköts kanske... Nej, det är hemskt. Men alltså, jag har sett Norrköping en del i år. Och jag måste väl ändå säga att jag vet inte om jag har prickat in fel matcher. Men jag är inte särskilt imponerad av dem faktiskt. Trots att de har tagit. Och det kanske är en styrka i sig, i och för sig. Det är som vi pratade om, att de har vunnit utan att riktigt imponera spelmässigt. För de ligger ju trots allt bara en poäng bakom oss med en match mindre spelad. Så att de går väl att argumentera för att de har öppnat starkare än oss kanske. Men det blir en jävligt tuff match. Men vi har haft ganska lätt för Peking historiskt hemma, vill jag minnas, inbilla mig.
Ja, absolut. Det har vi. Det är ett väldigt dåligt lag. Risig målvakt, svag backlinje, obefintligt mittfält. Och forwards vet jag inte ens om de har några.
Nej.
Så att det ska ju bli en 6-7-0 kanske.
Ja,
första halvlek. Sen kan vi stänga igen butiken, så 9-0. Slutresultat.
9-0 slutresultat. Kan man gå i 70:e om man börjar känna att strupen börjar
hoppa min mick här
kalla. Nej, men skämt åsido, det är väl en tuff match så.
Ja,
även om jag känner att vi borde vara ganska stora favoriter. Nu för tiden måste man ju fan börja prata om det här med underlag som faktiskt en väldigt stor bidragande faktor, och Norrköping är ju ett sånt där konstgräslag. Så att hemma på Friends så tycker jag att vi bör slå dem. Trots att de har tagit mycket poäng. Vi får tillbaka Milosevic som sett otroligt bra ut de sista matcherna innan avstängningen nu mot Häcken.
Ja, jag är väldigt imponerad av hans resa som mer auktoritär än när han var hos oss sist. Och det är väl egentligen någonting jag tycker man uppskattar i Nabba också. De tar för sig. Och det gillar man ju att se spelare som har varit liksom, klarat sin roll förut, klarar nu liksom att vara mer pådrivare. Men Alex har ju tjänat jättemycket för att flytta över till högerkanten. Och samtidigt så har ju Robin imponerat väldigt mycket på den biten. Så att det känns ju som att vi egentligen har det väldigt gott ställt. Men för mig så ska jag säga Norrköping är en väldigt... Anledningen till att jag säger att de inte har någonting är att jag har inte riktigt koll på dem. De har några spelare man känner igen från förra året. Sådär, men de har tagit ut någon kille som heter Simon Tern i laget.
Vem är Simon det? Tern?
Simon Tern.
Alltså jag
är han därifrån?
Nej, han är från Värnamo.
Ja.
Jag måste ju säga att jag saknade Simon lite.
Ja, fruktansvärt.
Fan vad jag gillar honom.
Jag blev typ sur på riktigt när han tog bort hans bit ur Sportlib.
Där
ja. Ja men typ, och så ja okej, han ska inte spela hos oss nästa år, men vi behöver inte ta bort det.
Nej.
Liksom. Han har ju varit hos oss. Nej men han är en sån där spelare som alla satt och ville att han skulle spela mer. Och sen på hösten förra året så kunde man ju inte peta Ishizaki och definitivt inte Blomberg.
Nej.
För de gick så bra. Så att det är en spelare man gillar.
Mm.
Och jag tänker att så här, han är väl egentligen inte illa omtyckt i någon klubb här på sig. Sen kom jag på att det finns en klubb i Skåne.
Just det, i västra Skåne där någonstans.
Vad heter de? Ja, men det är inte viktigt. De spelar inte allsvenskan. Så att, och sen så finns någon annan. Han har faktiskt spelat i samma klubb. Larsson någonting.
Just det. Ja. Han sonen till han.
Ja, okej. Okay.
Gamla VM94-hjälten.
Ja, inkvoterad sådär. Shit, vad tråkigt det.
Ja, precis. Ja.
Var de mild på mittfältet också?
Nej, men det jag tänker utifrån det jag har sett Norrköping är väl att det är... framåt så ser de ganska bra ut trots att förra årets skyttekung, Kalle Holmberg, inte riktigt har kommit igång än.
Nej.
Det är bra, när man spelar det här jävla nu håller jag på att säga något fult fantasy-spelet som jag håller på alltså, då får man koll på liksom så här, hur liksom spelarna de här poängspelarna, förväntade poängspelarna går.
För att du har dem i ditt
genom
lag.
Att jag har dem i mitt lag. Och så går man in och kollar, så bara, just det, så bara, en poäng fick jag för honom. Han gjorde inte mål igen, okej, vad roligt. Men Kalle Holmer har vi inte riktigt kommit igång. Men Moberg Karlsson har ju sett bra ut. Så att, framåt ser de bra ut. Men bakåt inte lika bra. Det har varit ganska mycket ganska frejdiga matcher. Jag vill minnas matchen mot Hammarby på Tele2. Det var de luckorna som Norrköping liksom släppte bakom sig var helt otroligt. De stod jättehögt med en Adde Johansson längst bak som är duktig på en del saker, filma bland annat och sådär, men inte så
snabb.
Jag
vet inte om han är duktig på att filma. Han är glad nybörjare.
Han är glad nybörjare på att filma.
Lekman.
Exakt. Så att jag tycker ändå att vi borde straffa dem. Så att jag tror att det kommer bli en öppen och frejdig match. För på tal om det här med tråkig fotboll och sådär. Så tror jag att det kommer bli rolig fotboll på lördag.
Ja,
så att uppskattar man det. Kanske till och med några grönvita som vill komma och kolla på rolig fotboll. Så
Riktig fotboll
så kan man köpa biljett, tänker jag. För imorgon är det löning också.
Ja, verkligen. Och det är väl över 19 000 sålda?
Ja, närmare 20 tror jag att herr Gabriel Niklasson twittrade ut.
Ännu bättre. Det har varit riktigt bra publiksiffror i år, tycker jag.
Alltså... Ja, hyfsat bra.
Ja.
Jag tycker att eller en sån här match är det ju liksom, det ska ju vara 25 000. Alltså det är en lördag, det är löning, det är toppmöte.
Ja.
Alltså det finns ju inga anledningar att inte gå på den
här matchen. Vi pratar om det här med legitim kritik och hypa sitt eget. Liksom.
Ja.
För 2 år sedan så skulle den här matchen haft 14 000 sålda biljetter inför matchen. Jo, så hade det dykt upp 16.
Ja.
Så även om det är nu 20 000 sålda och sen så kommer 18, då är det en förbättring.
Så är det.
Ja.
Du har rätt.
Man behöver inte alltid jämföra sig med någon form av heroin-hype på...
I södra delen av
Stockholm.
Nej, det har du rätt i.
Får man säga heroin? Är det ett fint ord?
Jag vet inte.
Alltså jag har H-ord och jag nästan slutar med dem. För att det blir, jag vet inte.
Ja, du hälsade inte när jag kom så att det låter rimligt. Men ska vi säga så?
Nej,
har vi
någonting
mer? Vi kanske ska köra, jag brukar ju liksom vilja uppmana till saker. På tal om det här med att liksom komplettera, jag var ju ganska arg och så igår. Så kanske man ska liksom uppmana till att göra bra AIK-saker nu. Vill du ta det? Vill du börja liksom, kanske uppmana?
Ja, jag säger alltid när jag är här, vilket är 2 gånger tidigare, att man ska gå med i en supporterförening om man kan. Och det finns inte så många att välja på riktigt. Jag gillar alla supporterklubben. Det är nämligen inte allmänt öppet i alla supporterklubbar, men allmänna supporterklubben är öppen. De behöver alltid folk. Man behöver inte göra allt, men man kan göra något. Sen tycker jag att man kanske kan bestämma sig för vem man i laget tycker lite extra om och skicka lite fina tankar till dem då och då. Det räcker långt, tror jag.
Det var bra, tycker jag. Jag brukar alltid vilja säga att man ska stödja AIK tifo också.
Ja, det är ju en självklarhet, tänker jag. Ja, behöver man ta det?
Alltså det är ju inte riktigt så här, det är också en sån fan, vi blir automatiskt liksom så här, problematisera saker när vi pratar. Jag märker det, att så här, så. Men nej, det är inte riktigt. För många är det och ni ska ha cred, men det finns betydligt fler som kan stödja AIK tifo som borde göra det. Som sagt, löning imorgon. Alla har råd att skicka över en hundralapp eller två.
Tänk inte att någon annan gör det, för alla behöver göra det.
Precis. Ta med er det i allt ni gör inom supportskapet. Vi säger så. Puss på er. Stöd AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.